Vi kan sätta oss ner. Jesus Kristus, vår frälsare, vår räddare. Vi ber att du ska välsigna oss denna stunden, Herre. Vi ber att du ger oss öron att höra, ögon att se, och att denna stund får vara till vår uppbyggelse och till din ära och pris, Herre. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Vad är det som definierar, eller vad är det som definierar vem du är? Är det dina åstadkommanden? Är det ditt CV? Är det din familj, relationer och så vidare? Vi har alla olika typer av identiteter. Vi kanske identifierar oss med våra jobb. Vi kanske är läkare, piloter, kockar. Vi kanske är studenter. Vi kanske definierar oss kopplat till våra relationer. Vi är söner, vi är mor eller far och så vidare. Så sett har vi alla olika typer av identiteter som är sanna. Men vad är det som är mest fundamentalt sant om dig? Det är en viktig fråga. En del kanske definierar sig själv utifrån ens framgångar. Min karriär eller min familj. En del kanske definierar sig utifrån kommande, liksom åstadkommande. Jag är personen som potential. Världen bara väntar på att hitta mig tills dess. Liksom så. En del kanske definierar sig utifrån ens misslyckanden. Jag är personen som gjorde det här, som sabbade allt och så vidare. Och väldigt många människor brottas just med frågor kring identitet. Det har kanske skett något chockerande i ens liv. Saker har hänt som man inte var förberedd på. Saker har kanske tagits ifrån ditt liv. Och du har förlorat jobbet, du har blivit lämnad. Det kan vara vad som helst. Och den grund du har stått på finns inte kvar. Och då är det väldigt svårt att finna en grund för sin identitet. Det vi har fått höra, det Jakob läste, är en fantastisk text som är botemedel för all ångest kring identitet. I Efesierbrevet 1 så får vi höra några otroliga sanningar, otänkbara sanningar som du endast kommer få höra ifrån Bibeln. Andra röster finns i världen som säger saker, men det är bara Bibeln som säger de här otroliga sanningar vi har fått höra. För det här talar om, denna text talar om en identitet som är orubblig och okränkbar. En identitet du inte kan förtjäna, du kan inte åstadkomma, men en identitet och grund som du kan ta emot som en gåva. Och det är vad denna texten handlar om. Det här, vad vi har hört, det är poesi. Det är poesi skriven av aposteln Paulus, som en gång var en man som förföljde kyrkan på grymma, hemska sätt, men fick möta Guds otroliga kärlek och nåd. En Gud som förlåter de hemskaste terroristerna. En Gud som hade dött för honom. Och hela hans liv efter det mötet handlar om att vilja peka på han som har visat nåd mot honom. Att han ska få ära, att han ska få pris. Och det här kapitlet handlar just om det där. Hur otroligt god Gud är och vad han har för oss. Vers 3-14. Vi läste vers 1-14, men vers 3-14 på grekiska är en lång mening. Det är 202 ord. Det är Bibelns liksom längsta mening. Men det är som att Paulus har inte tid för komma eller punkt eller liksom stanna upp och andas. Han behöver bara slänga ut alla dessa otroliga sanningar, och man får höra om vad Gud gjorde före världens skapelse fram till dagen då han ska göra allt fullkomligt in till framtiden. Så en teolog från 1800-talet sa att det är nästan som en snöboll som rullar från ett berg, och det blir bara större och större och större och större, och sanningarna blir bara ljuvligare, ljuvligare och ljuvligare. Och så börjar Efesierbrevet. Det brev vi ska vara i hela hösten. Den börjar med den här otroliga introduktionen som är tänkt att förbereda oss för hela brevet. Ett brev som kommer att prata om skapelsen, kommer att prata om frälsning, kommer att prata om äktenskap, den kommer att prata om bön, den kommer att prata om hur du hanterar ilska, den kommer att prata om andlig kamp och om igen flera spännande ämnen. Men allt börjar med den här underbara introduktionen. Och jag vill bara bjuda in dig, om du går hit till kyrkans centrum, vi kommer hänga i Efesierbrevet. Välkommen till att hänga i Efesierbrevet. Och jag vill bara bjuda in dig till att ha Efesierbrevet öppet i era hem. Det tar en kvart att läsa hela brevet. Så jag vill bara uppmuntra dig att läsa det flera gånger. Ibland tänker vi läser ett brev och nu tar vi nästa bok. Men låt oss vara i denna bok. Läs det långsamt. Läs det snabbt. För det här brevet är så fyllt med så ljuvliga sanningar. Många teologer anser den här boken som en av de stora kronjuvelerna i Bibeln. Och min bön är att vi ska greppa det mer och mer under denna hösten. Varför är det här brevet så värdefullt? För det här innehåller så otroliga, många djupa, underbara sanningar för våran skull. Så vad är det här kapitlet säger? Det här är så här kapitel som är en drömmepredika och en mardrömmepredika, för det innehåller för mycket guld. Så vi får liksom bara zooma ut och fundera. Vad försöker det här kapitlet säga i sin helhet? Och i sin helhet så talar den här texten om att i Jesus får vi ett nytt liv och en ny identitet. Låt mig börja med nytt liv. Om du har din bibel så får du gärna gå till vers 3. Vers 3 summerar hela kapitlet. Det är liksom nästan som en rubrik som säger det här kapitlet handlar om det här. Och resten av kapitlet bara packar upp vad som står. Och där står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Och allt annat i kapitlet är fotnoter till vad det där betyder. Så det börjar med att prisa Gud. Det börjar med att välsigna Gud, för Gud välsignar. Det börjar med liksom att ge Gud äran för allt otroligt gott som han har gett oss. Och så kommer den här nyckelfrasen som jag vill att ni ska tänka på varje gång ni läser Nya Testamentet. Det är den här lilla nyckelfrasen. Två små ord. I Kristus. I Kristus. I Kristus har han välsignat er. Dessa två ord är sådana ord man läser förbi så snabbt när man läser Bibeln. Men de är fyllda med så viktiga teologiska sanningar. Bara i det här kapitlet, inte ens hela kapitlet, vi läste bara 14 verser. Bara i dessa 14 verser så nämns ordet i honom eller i Kristus 15 gånger. Några exempel är, han har utvalt oss i honom är vi friköpta. Nåd som han har skänkt oss i den älskade, i Kristus, i honom, i honom, i honom. Om och om igen så pratar han om otroliga välsignelser som vi kan ta del av om vi är i honom. Och inom teologi så brukar man ofta prata om att det här tanken att vi är i Kristus är liksom Paulus mest centrala teologiska tanke. För när man läser hans brev och börjar leta efter ordet i Kristus, i honom, så märker man att Paulus kan knappt skriva en mening utan slänga in i Kristus eller i honom. I Kristus är ni en ny skapelse. I Kristus är ni alla ett. Om och om igen så talar han om det här i Kristus. Och ett sätt att tala om det teologiskt handlar om att vi har förenats med Kristus. Att vi har förenats. Att det finns på något mystiskt sätt. Har Gud genom den heliga ande fört dig som tror på Jesus till att förenas på ett andligt sätt med Jesus. Att det finns ett djupt andligt band mellan dig och Jesus. Senare i Efesierbrevet kommer man prata om äktenskap, hur två blir ett, hur Gud på något sätt förenar dem. De är fortfarande individer, de slutar inte vara individer, men de har en enhet på något sätt. Och på samma sätt så betonas det att alla som tror på Jesus är i Kristus, de har förenats med honom, de får ta del av hans liv, hans välsignelser. Det är goda nyheter. För om jag går inför Gud kan jag känna mig så otroligt otillräcklig. Jag har synd och stolthet och trasighet. Och komma inför en otroligt ren och perfekt Gud kan vara en skrämmande tanke. Men när jag inser jag har förenats med Kristus, så betyder det att hans välsignelser räknas nu som mina. Så det liv han levde räknas som mitt. Jag får ta del av välsignelser som är sant om honom. Jesus får dock den dåliga dealen. Han tar min synd, min skam, min trasighet, min orättfärdighet och dör blodigt på ett kors för det. Och jag får det som är hans. Hans rättigheter kallas Guds barn. Hans rättighet att förklaras rättfärdig. Hans renhet, hans helighet. Så därför när man läser det här brevet så pratar Paulus om saker som man associerar med Jesus. Han pratar om att vi får barnaskap, vi är älskade, vi är utvalda. Saker som Jesus ofta får höra från fadern. Om man läser evangelierna där fadern säger till son, du är min son, du är min älskade, du är min utvalde. Och det är som att det här förenandet, att vi har blivit ett med Kristus, betyder att vi får ta del av välsignelser som tillhör Jesus. Senare i Efesierbrevet så kommer man använda metaforen av att vi får iklä oss Jesus. Det är som att våra kläder är Jesus. Vi får iklä oss som att det som är sant om honom blir liksom våra kläder. Det är vår status. Det är det vi får ta del av honom. Så när det står det här, Att vi får ta del av det här i Kristus, så är det här helt avgörande för oss. För det här betyder att de här välsignelserna, om ordet i Kristus stöddades ut i det här kapitlet, då är alla dessa välsignelser helt omöjliga för oss. Vi kan inte förtjäna dem, vi kan inte vinna dem, vi är utan hopp. Men om vi kan bli inslutna i Kristus, om vi kan ta del av det som finns i Kristus, då är det här vårt. Då är vi inte halvt Guds barn. Vi är Guds barn. Vi är inte halvt rättfärdiga. Vi är rättfärdiga. Och där står det här underbara. Att vi ska få all andlig välsignelse i himlen. Och jag älskar ordet där. Alla. Allt. Liksom. Det här lilla ordet. Allt vad vi behöver för våra andliga liv. För att vi ska få liksom, komma i synk med det vi är skapta för finns i Jesus. Här finns allt vad vi behöver. Men vi får inte bara ett nytt liv, vi får då en ny identitet. Och jag tror det här är viktigt, för jag tror vi lever i en tid där folk brottas mer än någonsin med frågor om identitet. Man pratar väldigt mycket om att man ska liksom finna sig själv, gå in till sitt inre. Liksom mycket om självförverkligande, följ ditt hjärta. Och därmed finns en betoning av att du är herre över ditt liv. Det är dina val som är det allra viktigaste. Och val behöver inte vara dåligt. Det finns mycket med val som är gott. Men den här otroliga betoningen av du är din egen herre, du ska välja din egen identitet, verkar ha lett till väldigt mycket ångest hos väldigt många människor. Om det finns olika saker i våra hjärtan som ibland vill åt olika håll, och vi räcker inte till ens för vad vi själva vill för våra liv. Och därmed så verkar det vara så att människor mår väldigt, väldigt dåligt och har ångest kring frågor om identitet. Vem är jag? Hur når jag upp till mitt högsta potential? Och det är en ständig kamp att försöka självförverkligas på olika sätt. Och Bibeln hjälper oss att förstå det här med förvirring kring identitet. Det är inget nytt för vår tid, även om det kanske tar sig uttryck på nytt sätt idag. Förvirring kring identitet verkar vara en del av människan, för Bibeln insisterar på att synden har drabbat alla människor. Så att synden vill dra våra hjärtan åt olika håll och försöka följa våra hjärtan leder inte till goda saker alltid. För våra hjärtan vill inte saker som är gott alltid. Och det leder ofta till saker som leder till sår, bröstenhet. Och här kommer då en gåva till oss i en tid där många har en kris kring identitet, så får vi höra om att vi kan ta emot en identitet som inte präglar av våra åstadkommande, våran kreativitet, utan en identitet som vi kan få given av Gud som en gåva till oss. En identitet där vi får kallas Guds barn. Att vi får kallas hans, att vi får vara funna i honom. Och jag är övertygad om att det finns inget mer befriande när vi inser detta. Att det finns ingen mer, liksom, större status, större glädje i vår identitet när vi känner att Jesus är i centrum. Och att vi tillhör honom. Och det här tror jag är hoppfullt, för om vi följer på många sätt bara vårt inre för att finna identitet, då tror jag det blir väldigt tufft när det inte går bra. Och då kan framtiden kännas så otroligt mörk, för allt handlar om du ska lösa detta, allt handlar om att du ska reparera, du ska ta tag i allt det här, och när det inte löser det så har du inget hopp. Men det vi finner här är att det finns en identitet som går bortom våra åstadkommande, som inget kan ta ifrån oss. Men om vår grundläggande identitet bygger på, liksom, våra beslut och våra åstadkommande, det kanske är kopplat till din atletiska förmåga, din karriär, din intelligens, hur du ser ut. Allt det där kan du förlora på en bilkrasch och hela din identitet är försvunnen. Men jag tror att Jesus bjuder in oss och ser oss på en mer grundad identitet där varken rost eller mal kan komma åt. En identitet som är i himmelen. Om du har din bibel får du slå upp Romarbrevet 8. Det är världens bästa text, brukar jag säga. Ni kommer förstå vad jag menar. Det är bara världens bästa text. Och vi ska gå till Romarbrevet 8, vers 35 och framåt. För det här tror jag är en otrolig text som handlar om en identitet som ingen kan ta ifrån oss. Romarbrevet 8. Och jag läser från vers 35. Det är också Paulus som skriver här. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty, jag är viss om varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken någon som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Så Gud som har skapat himmel och jord, solsystemer, galaxer, dina hårstrån, varenda mygga, djur, valar, allt möjligt. Han har kallat oss till att få vara hans barn. Det finns inget större privilegium. Ändå så försöker vi ofta hitta en identitet som är viktigare för oss som går över det här. Men det kommer alltid leda till något rastlöst. Det kommer alltid leda till ångest. Men när vi får se oss först och främst i ljuset av hans ögon, Ingen större frihet finns än där. Och därför är min inbjudan till mig och till dig att vi ska bara be, Herre, Herre, låt befria oss från att liksom, vinna världen på vårt sätt. Liksom, skapa våra liksom, riken på jorden. Låt oss istället finna glädjen i att vi tillhör dig och vi får följa dig. Jag ska strax avrunda här, men på mitten av 1900-talet fanns det en väldigt inflytelserik predikant som hette Martin Lloyd-Jones. Som var en predikant som, ja, men han betydde väldigt mycket för många i framförallt England och USA. Han startade liksom en ny rörelse av bibelförkunnande predika. Men när han blev äldre så blev han diagnostiserad med cancer och blev svagare och svagare. Där han inte kunde resa runt, han kunde inte tala, han kunde inte skriva böcker. Allt han kunde göra var att gå upp ur sängen, klä på sig sin kostym. Han ville alltid ha kostym. Och sen var all energi borta. Och sen behövde han lägga sig lite senare. Och en dag frågade han hans kompis som skrev hans biografi sen. Hur känns det att bara sitta hemma? När du har fått betyda så mycket för så många människor. Och nu kan du bara sitta hemma. Och Lloyd-Jones svarade genom att citera Jesu ord ur Lukas evangeliet 10. Där Jesus säger, gläd er inte över att andarna lyder er. Utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Vad han sa egentligen är att gläd er inte över vad ni kan göra, era åstadkommande. Det stora underbara är att vi får tillhöra honom. Vi får vara hans. Och det finns ingen större glädje. Det finns ingen större hopp. Och därmed så är min början att vi ska se här i Efesierbrevet att det här är en text jag vill att ni ska gå hem och bara läsa och begrunda och se. Vad är det vi får i Jesus? Vad är det vi får av honom? Vad är det som är sant? Och det här är viktigt för när vi känner oss emotionellt svaga, när vi inte känner oss riktigt så starka, när dåliga tankar kommer, då kan vi gå till Efesierbrevet 1 och läsa ett objektivt ord om vad som är sant om mig och låta de här andra dåliga tankarna få tysta. För Guds ord har en kraft som inget annat. Så därmed så tror jag det behöver bli en rytm för oss att gå till denna text, gå till andra texter där vi får höra vad som är vårt i Jesus Kristus. Och därmed är det här en text fylld av hopp, fylld av glädje. Men det är endast hos Jesus som det här finns. Det är endast hos Jesus som det här finns. Men vilken glädje. Låt oss be. Herre, du som är god, du som är mäktig. Vi tar en stund i tystnad inför dig, Herre, och vi ber att din heliga ande ska komma över oss nu. Herre, vi tackar dig för det liv du levde för oss. Allt gjorde du för vår skull. När vi läser evangelierna, du lever perfekt. Lyder din far så gör du det för vår skull, Herre. När du dör en blodig död så gör du det för vår skull, Herre. När du ger av din ande så gör du det för vår skull, Herre. Och Herre, vi försöker ofta se oss själva i centrum av universum och det leder ofta till ångest, rädslor och oro, Herre. Men Herre, låt oss få se att du är i centrum och att vi faktiskt finner större glädje över våra liv då. Större glädje över allt som har med oss då att göra. Och när vi är fokuserade på dig så ser vi allt vad du gör du för oss, Herre. Du är så god, du är så barmhärtig. Och därför ber vi för mina syskon i det här rummet att de som brottas med ångest, depression, dåliga tankar, kris kring identitet, Herre. Vi ber att din heliga ande ska få bara komma med en vind, Herre, som får bara driva bort mörkret. Och vi ska få se oss mer i ljuset av dig, Herre. Ljuset av hur du ser oss. Om vi bara förstod din kärlek hade vi inte hanterat den.
Men Herre, låt oss få smaka på den. Låt oss få ta del av den. Låt oss få se oss mer i ljuset av vem vi är i dig, Herre. Och om det finns stolt i våra hjärtan som inte vill överlämna det trasiga till dig, Herre, så ber vi att du avslöjar det och du ska göra det lätt att lämna det över till dig, Herre. Så vi ber om din frid över oss. Frid över våra tankar och våra känslor. I Jesu namn. Amen.